Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Åh nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trott att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det. Det är så roligt. Ja, och alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Jag måste bara berätta en sak för er. Jag har ingen annan att berätta för. Folk skulle inte tro mig, eller skulle de tycka att jag är knäpp. Jag hittade er podd för några veckor sedan och har börjat lyssna från avsnitt 1. Ni är så himla bra. Men jag reagerade när jag lyssnade på avsnitt 17 om häxeri. Långt innan jag lyssnade på det avsnittet så la jag en förbannelse på en person. Min man. Det är så att jag håller på att skilja mig. Vi bor ihop fortfarande. Vi har barn. så då tar det 6 månader innan den går igenom. Min man bestämde helt plötsligt att han skulle åka utomlands. Vi har aldrig åkt utomlands under de 25 åren vi varit tillsammans. Så samma kväll han åkte iväg var det fullmåne och jag gick ut och blickade mot månen och la en förbannelse. Jag vågar inte säga exakt vad jag sa, men det handlade om sjukdom. En vecka senare blev jag själv jättesjuk helt plötsligt. Jag fick en fruktansvärd magvärk. Jag var ensam med mina barn, så jag kunde inte åka till sjukhuset. Jag hade jätteont hela helgen. Sen avtog det. När jag några veckor senare lyssnade på avsnitt 17, så blev jag riktigt rädd. Jag sa ju aldrig någon motförbannelse, så inte jag skulle drabbas. Så det stämmer verkligen. Min man blev inte sjuk på sin resa. Jag blev så skrämd av detta, så jag kommer aldrig någonsin göra om det. Och om ni tar upp detta i er podd, så vill jag vara anonym.
Jag heter Jenny.
Jag heter Linn.
Nu börjar spöktimmen.
Nu är det ju äntligen klart, Linn.
Ja, äntligen är det dags. Alltså, vi ska ju ut på Sverige-turné.
Vi ska ut och resa.
Hur sjukt är inte det?
Ja, men det ska bli så jävla roligt.
Alltså, det känns som att det bara är artister som åker ut på turné.
Jag känner mig, kommer
som,
där.
Jag känner mig som en artist.
Faktiskt. Ja, men det ska bli så kul, som vi sa i förra avsnittet, att komma ut och få se era städer.
Ja.
Och nu tänkte vi faktiskt berätta vart vi kommer, när vi kommer. Vi kommer med informationen nu, helt
ja,
enkelt.
Ja, exakt. Vi kommer ju då ta den här föreställningen som vi gjorde i våras. Och det blir ju som en liten best of spöktimmen, kan man ju nästan säga.
Mm.
Vi kan ju tisa lite redan nu om att vi kommer prata om både kidnappningar och stalkers och lite spöken.
Mm. Och det ska bli så kul att göra den igen.
Ja, det ska bli jätteroligt.
Det känns som att så här, kolla om på favoritavsnitten av sin serie. Typ. Ja. Eller kolla om på favoritfilmen.
Ja, men faktiskt. Och det hade varit jättekul ifall någon som har varit på den här föreställningen, om ni vill komma igen.
Ja.
Och ta med era kompisar, ta med hela familjen, släkten.
Då vet ni när det kommer bli läskigt, så kan ni titta och kolla på liksom era kompisar. Det är ja, det bästa som finns när man kollar på skräckfilm. Typ.
Ja, men jag tycker också det. Och det är ju som att ni får höra ett best-off-avsnitt igen.
Mm, verkligen. Men 7 olika städer ska vi till i Sverige. Och den här turnén börjar då på lördagen den 25 januari. Och då kommer vi till Umeå.
När vi har varit uppe i norr så åker vi ner. Så långt ner vi kan komma. Äntligen är det dags för Skåne!
Vi kommer till Malmö den 26 januari.
Alltså detta ska bli så kul. Så alla skåningar, alltså ni måste komma på den här föreställningen.
Ja, verkligen.
Ni bara måste. Alltså, gör det för min skull. Gör det för alla skåningars skull. Det är dags att ni visar var skåpet ska stå, helt enkelt.
På tisdagen, alltså då kommer spöktimmen hem.
Jag kommer hem igen till jul. Fast det är inte jul, för det är januari.
Men nästan. Tisdagen den 28 januari så kommer ju spöktimmen hem till Kalmar, där allt började.
Alltså, vi åker ju tillbaka till spöktimmens rötter.
Mm. Jag kommer tillbaka till mina rötter också.
Ja, det blir en återförening. Sen på torsdagen den 30 januari, då åker vi upp till Norrköping.
Dagen efter, på fredagen den 31 januari, så kommer vi till Borås.
Nästa stopp är en stad som vi redan har varit i en gång.
Mm.
Men det var rätt länge sedan.
Det var väldigt länge sedan.
Och det var ju där vi gjorde vår allra första föreställning. Mm. Nämligen i Örebro. Då gjorde vi ju den på slottet. Men det kommer vi inte göra den här gången. Men alltså, vi kan ju lova att det kommer bli ännu mer maxat än vad det var den gången.
Gud ja.
Vi har ju steppat upp rätt många steg.
Faktiskt.
Och det är ju då på söndagen den 2 februari.
Det sista stoppet blir på onsdag den 5 februari och då åker vi uppåt igen. Då åker vi till Sundsvall.
Ja, det blir en väldigt bra mix här.
Mm.
av både norrut och söderut och i mitten och alltså överallt.
Ja, verkligen. Det är nästan som att vi har tänkt igenom det här.
Nästan faktiskt.
Och de första biljetterna kommer släppas idag den 3 december och sen så kommer det liksom fortsätta säljas under veckan. Men så fort vi har släppt biljetter så kommer vi släppa korta avsnitt kan man väl nästan kalla det på Acast som du alltså kan lyssna på i din poddapp. Och de här avsnitten kommer vi då döpa till alltså den staden det gäller. Så vill du gå i Umeå då ska du klicka på avsnittet som heter Umeå. Och då får du veta all information om hur du skaffar biljetter, vart det kommer vara och sådär. Men som sagt, den informationen kommer när biljetterna är släppta för just din stad. Och sen givetvis kommer vi ut med samma information på Instagram och Facebook.
Så passa nu på, vi åker på en turné. Mm. Vi kommer till era städer, någonting som ni har tjatat på oss i typ 2 år. Vi ger oss ut runt om i landet. Åker land och rike runt. Och vi släpper de här biljetterna nu så att ni ska kunna ge dem till exempel i julklapp till någon du tycker om eller till dig själv.
Mm,
eller någon
faktiskt
du inte tycker om.
Ja, det med.
Ja.
Ja, alltså jag är ju typ mer taggad på det här än julafton.
Ja, det är ju faktiskt jag också.
Så jag hoppas att du som lyssnare är lika taggad som vi.
Men på tal om att vi ska ut till er så kan man ju säga att ni kommer till oss i det här avsnittet.
Idag sitter ni nästan i studion med oss.
Ja, ni gör ju det. Det är ju dags för ett väldigt efterfrågat ämne, nämligen lyssnarberättelser. Och det här ämnet tycker jag är så himla roligt för att då blandar vi ju en massa olika. Det kommer bli allt från stalkers till lite trafficking och vi kommer att prata spöken. Alltså allt möjligt i en enda härlig mix.
Mm, verkligen. Jag tyckte det var väldigt spännande den du läste nu innan introlåten om magi.
Ja, visst är det. Det är lite spännande. Så håll dig i minnet att mixa inte för mycket med magi, för det kan slå tillbaka rätt rejält. Men vi börjar med någonting som är väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Det tycker ju både du och jag.
Mm.
Jag tänkte läsa upp en lyssnarberättelse som handlar om en stalker. Jag har funderat fram och tillbaka på om jag ska skriva eller inte, då det är väldigt känsligt. För mig är det terror och ger mig väldigt ångest. Men jag har bestämt mig för att berätta. Jag är en tjej på 29 år som bor i Norrland, Västerbotten. Detta började när jag var 18 år ungefär. Jag bodde då i en ort i Västerbotten tillsammans med min förra pojkvän. Det började med olika saker i brevlådan. Med handskrivna brev där det stod saker som att jag är vacker. Bara enkla meningar med komplimanger. Jag tänkte inte så mycket på det förutom att min dåvarande pojkvän blev väldigt svartsjuk och arg. Vilket han varit mer eller mindre hela förhållandet. Hur som helst så började med brev i brevlådan lite nu och då. Och blev sen gåvor. Det kunde vara dildos, pengar, cd-skivor. Jag tyckte det blev obehagligt men tryckte bort allt och låtsades som ingenting. Alla gåvor åkte rakt ner i papperskorgen. Med tiden så började sms att komma där det kunde stå allt möjligt. Jag ser dig. Var ska du? Och massa annat. Då blev jag rädd på riktigt. Jag vågade inte gå ut ur lägenheten ensam. Jag, som alltid varit väldigt social, blev rädd för människor. Jag provade söka på telefonnummer från sms jag fått, utan något resultat. Jag skaffade ett nytt telefonnummer och valde att inte registrera det på mig, eller någon annan heller för den delen, och tänkte att nu blir det lugnt. Men det skulle visa sig vara felaktigt. Efter kanske 3 veckor så började jag få meddelanden på telefonen igen. Liknande förra. Var är du på väg? Jag kollade mig runt men såg ingen. Trots det visste han precis vilken gata jag gick på. Det började stå blommor utanför lägenheten. Ännu mer presenter i brevlådan. Och det ledde till mer osäkerhet för mig hemma på grund av partner jag hade vid det tillfället. Och en person som gjorde allt för att få min uppmärksamhet. Så här höll det på i ett år. Sen från ingenstans upphörde det. Men inte min rädsla och otrygghet i hemmet. Den fortsatte. Varje dag var ett helvete. Men lugnet med uppvaktning från en okänd man höll bara i sig i några månader. Sen började om. Samma sak hände igen. Förutom att jag nu fick MMS-bilder på mig själv när jag väl lämnade lägenheten. Detta gällde inte bara i min hemort, utan om jag var och hälsade på vänner på annan ort så kunde jag få ett sms i alla fall. Jag blev mer rädd och obekväm, men framförallt misstänksam emot alla. Så här hade jag det i perioder i flera år. Men dock mer och mer sällan. Jag flyttade till en annan större ort i Västerbotten där jag träffat en ny partner då jag äntligen tog mig ifrån det helvete jag hade innan med min dåvarande. Äntligen var slagen över och jag blev så glad över att få lämna detta ställe och flytta lite längre bort till en ny stad, en större stad. Jag hade vid det här laget bytt telefonnummer säkert 15 gånger och på flera år hade jag nu inte fått något sms. Jag började tänka tanken och andas. Men det skulle ändra sig snabbt. Jag började se en kar stå utanför min och min nuvarandes lägenhet. Allt i svarta kläder och jag såg aldrig ansiktet, däremot kroppsformen. En lång kar, ungefär 185 cm lång och en vikt på kanske 80-85. Jag blev illa till mods och jävligt rädd. Jag har ingen i min närhet som passar in på den beskrivningen. Ingen vän, ingen gammal vän, ingen alls. Men där stod han och bara stirrade. Gåvor började dyka upp i mitt hem, i brevlådan och utanför dörren. Men det var väldigt sällan. En händelse som dock skrämde mig så pass mycket att hela jag skakar bara av att tänka tanken och skriva var när jag flyttat hem igen till min hemort. Jag och min nuvarande bodde sedan en tid tillbaka i min födelsort. Och jag hade jobbat inom hemtjänsten i flera år. Men kände att jag klarade inte av det längre. Stressen och skiften gjorde att jag var på väg in i väggen. Jag valde då istället att läsa upp betyg på en folkhögskola. Och folkhögskolor funkar ju så att alla kurser är individuella. Det vill säga, ingen har samma schema som den andra. Och därför finns det ingenting som heter klassscheman som man kan se på andra utbildningar. Ingen vet vilka kurser jag läser. Förutom jag. Hur som? Jag satt på en lektion och satt bredvid min bästa vän. Vi hade religion och historia och just idag så var det två lärare som höll i lektionen. Jag satt och lyssnade och helt plötsligt får jag ett sms på min telefon där det står akta rygg när du slutar om 20 minuter. Jag fick rysningar av obehag och hjärtat började slå i 200. Min kompis såg att något hände och tittade frågande på mig. Jag sköt telefonen över bordet så hon kunde läsa. Hon läste och tog min arm och drog med mig ut. Alla tittade på oss när vi stövlade rakt ut från lektionen. Väl utanför så säger hon, nu får det vara bra. Vi måste prata med någon lärare nu. Till saken hör att jag skulle sluta om 20 minuter. Men ingen visste det förutom jag. Min vän stövlade in i klassrummet igen och kom ut med båda våra manliga lärare i varsin arm. Hon berättade och visade sms. Lärarna gick in till klassen och sa packa ihop era grejer och gå hem för dagen. Sen tog de med mig till rektorn. Förklarade allt. Rektorn ringde polisen men eftersom de insåg att jag inte varit utsatt för ett brott så vägrade de att kolla upp telefonnumret. Jag fick skjuts till stan. Där jag tänkte vänta på en buss för att åka hem till mig. Jag var inte speciellt rädd när jag stod och väntade, eftersom busshållplatsen var full av människor. Jag sa till läraren att det var okej och att de kunde åka iväg, men jag lovade att smsa när jag var hemma. Jag stod och väntade på bussen. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var nervös. Precis när jag ser bussen en bit bort så känner jag en hand som greppar hårt på min rumpa. Jag vänder mig om i panik, men hinner ändå tänka att det är någon vän som jävlas. När jag vänder mig om så ser jag en ryggtavla på en kar. Samma längd alltså runt 185 cm och samma storlek som den killen jag sett tidigare. Men återigen såg jag inget ansikte. Jag ställde till och en farbror som stod bredvid mig såg allt och gick direkt fram till mig och frågade om jag var okej. Då kom tårarna. Han förste in mig i bussen som nu hade stannat på hållplatsen och sa, in med dig. Jag gick in och han betalade min biljett och sa, sätt dig där du känner att du vill sitta. Jag valde en plats i bakre delen av bussen för att ingen skulle se mina tårar. Farbrorn kom och satte sig bredvid mig och pratade och frågade vad som pågick. Jag nämnde lite grann men inte alls allt. Han blev väldigt illa berörd. Han hoppade av en hållplats före mig. Och nu är vi tillbaka på ruta 1. Idag är jag 29 år och stalkern står utanför min lägenhet mer eller mindre flera gånger per vecka. Han står ungefär 10 meter från mitt fönster. Samma kroppsstorlek som tidigare, samma sätt att röra sig. Men jag ser fortfarande inte ansiktet då han alltid har luva. Idag har jag hemlarm. Jag har världens fobi för sociala sammanhang. Jag vågar inte gå någonstans utan vän eller familjemedlem. Jag är sjukskriven för PTSD och krasch in i väggen. Jag vet inte vem han är. Jag vet hur han rör sig och hur hans kroppsbyggnad ser ut. Men det är allt jag vet. Och på grund av att jag vet hur han rör sig så vet jag att detta är samma kille som för 11 år sedan. Jag lever med detta varje dag. Rädsla, osäkerhet och oro. Det är min vardag. Ni får ta upp detta i eran podd, men snälla, säg inte mitt namn. Jag har ett ovanligt namn och jag bor i en stad där mer eller mindre alla känner alla. Så jag måste få vara anonym.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Alltså det här är ett av de absolut läskigaste ämnena vi har, tycker jag.
Ja.
Alltså stalkers.
Jag håller med. För detta är på riktigt.
Ja, och det finns inte så mycket man kan göra åt det.
Nej.
Och att han har hållit på så länge.
Ja.
Och att han hittar hennes nya nummer när hon flyttar. Alltså, det här han vet när hon slutar lektionen.
Det är jätte obehagligt. Och det här med bussen också.
Mm.
Att det förmodligen var han som klämde henne på rumpan och sen så bara går han därifrån. Och de här liksom, ja, med gåvorna och sms'en och allt sånt hela tiden. Att han gör ju sig påmind hela tiden.
Mm.
Alltså han påminner ju henne hela tiden om att han finns och han släpper ju aldrig henne i fred.
Nej.
Och som hon säger själv att detta har ju hon levt med i så många år och hon är rädd varje dag. Hon är jätteorolig, hon vågar inte gå någonstans utan en vän eller en familjemedlem. Detta har ju typ förstört hennes liv.
Ja. Och så otroligt läskigt att hon inte vet vem det är heller.
Ja, och att han följer med henne trots att hon flyttar och byter nummer och grejer.
Ja, hur vet han ens vem hon är? Hur har han hittat henne?
Ja.
Varför är han så besatt?
Det kanske är någon som är jättenära henne. Eller så är det någon helt okänd, det är ju det, vi vet ju inte.
Nej.
Man vet ju inte med stalkers, det kan vara precis vem som helst.
Men jag tänker, där hon har ändå sett den, så hade det varit någon som var nära, borde hon inte känna igen honom då?
Ja, och hon har ju ingen i närheten som stämmer in på dem sina elementen. Och hon har inte sett hans ansikte, det är ju det.
Alltså, nej, fy, att det är så fruktansvärt synd om henne.
Ja, jag också.
Det är bara hoppas att han, alltså att han åker dit eller att han slutar någon gång. Men jag tänker att vi stannar kvar lite vid true crime. Och sen så ska jag läsa upp en lyssnarberättelse som handlar om trafficking. Hej! Jag har nyligen lyssnat på ert poddavsnitt, Den undre världen. Och jag måste få dela med mig av något som hände när jag var yngre. Minnet kom tillbaka till mig när jag hörde historien om Natasha. Jag var cirka 14 år gammal och min bror var cirka 9. Han var ute och lekte i närheten med ett par kompisar. De lekte med pinnar som svärd och sprang runt i buskarna och härjade. Lite senare så kom min bror hem med sina vänner och sa: "Mamma, vi hittade en påse med konstiga saker. Jag hittade en kamera i påsen. Får jag behålla den?" Mamma frågade om de hade tagit påsen med sig. Men det hade de inte. Så jag och mamma följde med killarna tillbaka till där de hittade påsen. Vi gick in i ett buskage och där låg en vit, smutsig påse med ett par trosor, en kamera, ett pass som verkar tillhöra en rysk kvinna, ett handtag av en kniv och lite andra småsaker såsom solglasögon och ett läppglans. Mamma insåg ju vad som kunde ha hänt och bad mig springa hem och hämta en påse och handskar så vi kunde lägga hela den där påsen med innehållet i. Och sen gick vi hem. Och mamma kontaktade polisen. Kvinnan som svarade bad mamma läsa upp namnet och ett nummer på passet. Och poliskvinnan sa något i stil med: "Yes, äntligen." Och sen sa hon att hon skulle skicka ut två poliser som skulle komma hem till oss och prata om vad som hade hänt. På kameran så fanns det bilder på vad som såg ut som en källare och en söndrig fåtölj. Men mer än så hann vi inte se innan kameran stängdes av. Ett mirakel att den ens fungerade. Ett par månader senare så fick mamma ett samtal om att tack vare vår insats så lyckades de hitta den försvunna kvinnan som blivit utsatt för trafficking och även två till. Och min bror och hans kompisar fick var sitt diplom som tack för att de hittade påsen. Jag får en klump i magen än idag när jag tänker på det. Och jag är så sjukt lycklig över att kvinnorna hittades och kunde räddas. Det var en historia jag ville dela med mig av. Madeleine.
Men gud, vilken tur att de hittade den här påsen.
Ja, men alltså det är så sjukt.
Ja.
Ja, jag blev så alltså, typ chockad när jag läste den första gången. För att den är så... Alltså, det är så sjukt.
Ja, men det är ju verkligen det. Och hemskt.
Jätte hemskt.
Men detta visar ju också att trafficking finns närmare än vad vi tror.
Ja,
och det är
verkligen.
Så himla viktigt ämne att våga prata om också.
Mm.
Vilket vi gör rätt mycket i podden.
Ja, gud ja. Och som sagt, så himla tur att de hittade den här påsen, för att på grund av det så kunde polisen hjälpa de här kvinnorna.
Ja. Så kom ihåg det. Det lilla gör väldigt mycket.
Ja, men verkligen. Och det här att man ska våga ringa polisen och ska liksom rapportera in, inte bara tänka att men någon annan gör det, eller det är nog ingenting.
Nej, precis.
För det är nog lätt att tänka så.
Ja, gud ja. Eller så tänker jag i alla fall.
Mm.
Jag ringde till polisen första gången för en vecka sedan.
Jaha, vadå då?
Nej, då var det ett par tjejer som kom springandes fram till mig när jag var på promenad, och så skrek de att det brinner där borta.
Oj.
Ja, då gick jag upp för en kulle och så såg jag att det brann rätt mycket i en papperskorg.
Mm.
Och jag har liksom aldrig tänkt på att jag aldrig har ringt till polisen.
Nej.
Så jag ringde 11414 och bara, hej, jag tror att jag ska ringa till er. Alltså det brinner lite i en papperskorg, jag vet inte om det är något speciellt. Hon bara, jag kopplar dig till larmcentralen direkt.
Mm.
Jag bara, okej, skulle jag ringt 112 med en gång då eller?
Ja.
Så pratade jag med dem, men sen så släcktes den rätt snabbt efter det.
Ja. Jag har också ringt polisen bara en gång, och det var efter att vi hade spelat in ett avsnitt typ jättesent, typ klockan 3 på natten eller 4 på natten. Och sen så jättenär där jag bodde så stod en bil i låger.
Just det, gud, det kommer jag ihåg.
Mm. Så då ringde jag 112.
Ja.
Men då var det redan folk som hade ringt in på det, som tur var.
Ja, då är det lite mer liksom när det är en bil. Och att
ja,
det är...
och mitt i natten, ja. Så klockan 4 vid ett bostadshus. Typ.
Precis, för det, alltså, mitt var rätt off.
Mm.
Så jag var lite så här... Är det lönt ringa 112 för en liten papperskorg typ? Men det var tydligen rätt beslut.
Mm. Ja, det är ju läskigt för det kan ju sprida sig.
Mm, exakt. Men på tal om egna upplevelser så tänker jag att jag ska läsa en lyssnarberättelse som är... Alltså det är så sjukt att vi fortsätter med det här Årsta Vallatorg-spåret.
Ja.
Och för er som inte minns detta så berättade jag ju i ett avsnitt om att jag en gång hörde ett väldigt högt skrik i mitt högra öra när jag bodde i Årsta precis vid Vallatorg. Så jag grävde lite i detta och hittade ett mord som hade skett där. Så jag berättade om det i podden, och sen så fick vi ett mejl från en kille som berättade om att han hade varit med om nästan exakt samma sak. Och nu har vi ytterligare en person.
Det är så sjukt.
Nej, men vad är det med den här platsen?
Ja.
Det är helt sjukt. Jag tänker att jag bara berättar för er. Hej spöktimmen. Jag lyssnade precis på ert avsnitt 52, Hemsökta platser 4, från spöksommar förra året. Vet att jag är lite sent ute, men jag är en nytillkommen lyssnare som flitigt jobbar på att komma ikapp. Jag skriver för att jag tidigare bodde på Sandfjärdsgatan i Årsta, nära Vallatorg. Och jag ville bara skriva av mig och dela med mig lite jag med. Raksträckan vid Vallatorgs station var alltid ett ställe jag såg mig lite extra av axeln. Jag kände mig ofta förföljd när jag gick där. Och om det var mörkt ute så gick jag hellre via torget och ner på den stora upplysta gatan hem till där jag bodde. Jag bodde för övrigt i ett av husen mitt emot Sandfjärdsgatan 29. Jag har haft en del upplevelser där, men en av de obehagligaste var då jag hemma i lägenheten hörde en mansröst som väste mitt namn i mitt öra. Jag bodde hemma under den tiden, och jag vet att det var en man jag hörde, för jag trodde först att det var min pappa som ville skrämmas. Han och jag älskade spökhistorier, och att skrämma mig var något han gärna gjorde. Men när jag vände mig om så var jag ensam i rummet. Jag minns inte exakt vilket år det var, men det måste varit någon gång i början av 2000 när en kvinna tog livet av sig genom att hoppa från sitt fönster på Sandfjällsgatan 33. Höghuset är det bredvid Sandfjärdsgatan 29. Fallet i sig skulle enligt rykten inte ha dödat henne och hon skulle ha börjat krypa därifrån. Detta skedde cirka 50 meter bort från där den andra lyssnaren som skrev in hade sin upplevelse. Jag vet inte om ni heller vet något om gravfältet som ligger i skogspartiet mellan Valla station och Årsta torg. Årsta är ett riktigt gammalt område. Årsta gård, exempelvis, är för första gången nämnd i skrift i en text från 1300-talet. Dock så har området flera gamla gravfält som tyder på ännu tidigare bebyggelse. Jag är rätt intresserad av historia och brukar ofta promenera bland de små gravkullarna när jag bodde i Årsta. När mina föräldrar skilde sig så flyttade min pappa till just Årsta gård och min mamma till Enskede i Stockholm. Huset i Enskede var då det första hus jag bott i där jag till idag aldrig upplevt något oförklarligt. Men huset i Årsta gård spökar än idag med jämna mellanrum. Fotsteg som går i trappor fast man är ensam hemma. Dörrar som öppnas och stängs. Smällar i väggar. Saker som kastas och konstiga lukter. Jag har till och med sett en solid svart massa som jag krockade med på väg upp i trappan innan den svävade upp genom taket och försvann. Ni pratade i avsnittet om att det eventuellt var något riktigt fel på själva området. Jag trivdes i stort sett väldigt bra i Årsta, men har också alltid undrat om det är en slump att jag upplevt så mycket i ett område byggt kring, och kanske även på, en massa förhistoriska gravfält. Anna-Karin.
Men alltså, gud!
Årsta är så hemsökt.
Alltså, det är sjukt. Och det här att hon har försökt ta sitt eget liv där.
Ja.
Det var mörkt det känns som att det är på den platsen.
Ja, men att det är typ byggt på ett gravfält. Och så tidigt, alltså 1300-talet, finns det en skrift ifrån som nämner Årsta. Det är så tidigt.
Gud vad jag är glad att hon skrev in. Shit, vad spännande.
Jag också. Jag var gud, vill åka dit och verkligen undersöka.
Verkligen.
Det är ju någonting med Årsta som är väldigt spöklikt alltså.
Mm. Men jag tänker att vi hoppar från ett hemsökt ställe som vi har pratat om innan i podden till ett annat. Och ni kommer ju förstå vilket jag menar nu när jag läser. Hej Linn och Jenny. Jag hittade er podd för en vecka sedan och har lyssnat dagligen på er när jag jobbat. Så tack för att ni får mina tråkiga arbetsdagar att gå fortare. Igår så lyssnade jag på avsnittet där ni pratade om barnmördarkorset och de rykten som sägs om den platsen. Så jag tänkte att jag kunde skriva om mina upplevelser därifrån. Jag är nu 30 år gammal och född och uppvuxen i Ödeshög. När jag gick i 9:e klass så fick jag och 3 kompisar den briljanta idén att åka till barnmördarkorset och övernatta där. Ryktena om den platsen gjorde oss väldigt nyfikna, så för oss var det en självklarhet att vi skulle åka dit och se om något av det som sagts verkligen var sant. Det var i juni och precis innan skolavslutningen, så det var tillräckligt varmt för att tälta i skogen. En av kompisarna var 18 år och hade körkort. Så vi packade bilen med tält, sovsäckar och liggunderlag och sen begav vi oss iväg. I bilen sa kompisen som körde att han hade öl i bagaget, vilket vi alla tyckte var riktigt nice. Efter en 2 mil lång resa så kom vi fram till korsningen. Och där stod det. Det stora, döda trädet med grenar som alla växte åt samma håll. Precis i mitten, där vägen delar på sig. Folk hade sagt att energin där skulle vara tung och man skulle få en känsla av att inte vara välkommen. Men vi kände inte något av det, så vi tänkte att det är bara rykten för att skrämma folk. Men eftersom vi ändå var där så kunde vi lika gärna ha en mysig natt i skogen. Vi plockade fram tältet, då den ena kompisen sa: "Ska vi inte ställa tältet där huset var?" Vi andra skrattade och tyckte att det var en bra idé. Det var ju ändå inget konstigt med den platsen, så vi kunde lika gärna göra det. Så hade vi något att berätta om för de andra i skolan sen. Om vad vi vågat göra. Vi satte upp tältet och gick tillbaka till bilen som stod parkerad cirka 5 meter framför trädet och plockade fram snacks och tog några öl. Sen plockade vi med oss sovsäckarna och liggunderlagen för att lägga dem i tältet, men upptäckte att det hade kommit in en massa myror där. Jaha, vad ska vi göra nu då? Sa vi. Och kom fram till att vi helt enkelt fick sova under bar himmel. Men vi ville inte ligga i närheten av tältet på grund av myrorna. Så vi bestämde oss för att vi skulle sova i närheten av bilen. Vi gjorde upp en liten brasa på gruset vid vägen, cirka 3 meter från trädet, och satte oss ner och tog några fler öl. Vi hade jätteroligt med en massa skratt och tänkte inte alls på vart vi var någonstans. Då mörkret kom så började det kännas lite kusligt, men efter att ha druckit några öl så var det inte något större problem. Klockan gick och natten kom. Det blev kolsvart och det enda ljuset som fanns kom från den lilla brasan. Vid det här laget så var vi alla brusade. Den ena kompisen gick iväg en liten bit för att kissa. Och när han kom tillbaka så såg han helt vettskrämd ut. Vi frågade skämtsamt, vad fan är det med dig? Och han sa, jag svär på att jag hörde fotsteg i gruset bredvid mig när jag stod och kissade. Vi andra garvade åt honom och sa att han bara var paranoid och att han inbillat sig med tanken på alla berättelser man hört. Han höll med och sa att det säkert var så. En stund senare, när vi satt där och skrattade, så vände han sig om och stelnade till. Hörde ni? Sa han. Även denna gång så skämtade vi bort det, för ingen annan hade hört något. Klockan gick och nu var klockan efter midnatt och vi började bli trötta. Elden hade nästan slocknat och vi bestämde oss för att försöka sova. Vi låg där en liten stund och plötsligt så började riva i gruset en bit från oss. Denna gången så hörde vi alla det och vi blev knäpptysta. Han som hade hört fotstegen då han kissade sa, jag sa ju för fan att jag hörde något. Nu hade nästan elden helt slocknat. Och vi satt där, knäpptysta och nervösa. Sen hörde vi hur det rev till i gruset igen. Den här gången högre, men fortfarande en bit ifrån oss. Vi ställde oss upp och kollade bort åt det hållet vi hörde ljudet från. Men det var knäpptyst. Så tyst att det var obehagligt. Helt plötsligt så kände jag den ena kompisen tog tag i min arm och kramade åt och sa tyst, Sandra, ser du det där? Han lät livrädd och jag kollade ner mot vägen igen. Och då såg jag det. En stor låga som sakta kom rakt emot oss. Det såg precis ut som att någon kom gåendes med en lykta mitt i natten. Men vi hörde inga fotsteg. Det var som att hela skogen och allt som levde där hade frusit till is. Och det enda levande var vi och den brinnande lågan. Vi blev så jävla rädda. Och den ena kompisen vrålade rakt ut. Stick härifrån! Då såg vi hur ljuslyktan bytte riktning och svävade rakt åt det håll där vi hade ställt upp vårt tält och sen försvann in i skogen. Direkt efter det så hörde vi bakom oss hur det lät högt i gruset, som att någon eller något kom springandes rakt emot oss. Vi blev livrädda och sprang mot bilen och hoppade in och låste dörren. Vi ville åka därifrån, men alla grejerna låg fortfarande kvar där ute och vi hade druckit alkohol. Så vi ville inte riskera att bli stoppade av en polis och inte heller att lämna kvar all packning. Jag blev så rädd att jag böjde mig framåt och höll för öronen och blundade. Jag ville inte riskera att höra eller se något mer. Så där satt vi sen. Livrädda, onyktra och önskade att vi aldrig hade åkt dit. Efter en bra stund så började vi lugna ner oss igen Och det var troligtvis tack vare alkoholen och att vi vid det här laget var så kissnödiga att man inte kunde tänka på något annat än det. Vi bestämde oss för att gå ut tillsammans och kissa. Inte ett ord sa vi till varandra när vi var där ute. Bara lyssnade. Men det var knäpptyst. Inget hände. Vi satte oss i bilen igen och nu var vi helt färdiga. Adrenalinet hade lagt sig och all vår energi var borta. Och vi höll på att somna. Mina vänner lyckades somna. Men inte jag. Jag satt där i baksätet, bakom förarsätet och hade grusvägen bredvid mig. Helt plötsligt så hörde jag hur det lät i gruset igen. Precis bredvid bilen. Precis bredvid mig. Som att någon eller något gick där utanför. Jag blev så rädd att jag inte kunde röra mig. Pulsen slog så hårt att det kändes som att hela huvudet skulle explodera. Det blev tyst och jag blundade och höll för öronen igen. Och satt så tills det ljusnat. Då vågade jag väcka de andra. Men valde att inte säga något just då om det jag hade hört medan de sov. Jag vågade inte prata om det när vi var på platsen. Vi gick ut tillsammans och plockade ihop alla grejerna. Och så åkte vi hem. Vi återvände aldrig. Hälsningar. Sandra.
Men alltså jag ryser.
Jag med.
Får panik.
Ja, alltså man, alltså det här när hon beskriver att de står och sen hör de hur det låter som att någon kommer rusande.
Nej men åh gud, jag får rysning i hela kroppen.
Alltså tänk att de står liksom mitt i skogen. Det är bäckskumt. Alltså jag får såna rysningar.
Ja. Så läskigt. Mm. Jag förstår att de aldrig vill återvända dit. Det hade inte jag heller velat.
Nej, verkligen inte. Men jag har faktiskt en till berättelse från en lyssnare som handlar om just det övernaturliga som jag ska läsa nu. Hej! Jag har precis börjat lyssna på er podcast Spöktimmen och jag tänkte att jag skulle dela med mig av en upplevelse jag har haft med sånt jag inte kan förklara. Det har skett mycket, men just detta var det som skedde nyligen och i vuxen ålder. Jag hade precis gått igenom en separation, fått mitt andra barn och levde ensam med mina två små barn. Min äldsta son var 4 och min yngsta skulle fylla 1. Vi hade en fin ljuslägenhet som jag älskade. Jag och barnen sov alltid tillsammans i min stora säng. I sovrummet fanns det en klädkammare där vi hade våra kläder. Ibland kunde jag vakna av att det var något barn som skrattade. Jag trodde först att det var min äldsta son. Men han var tyst. Och medan jag tittade på honom så kunde jag höra hur ett barn skrattade hjärtligt från klädkammaren. Det var ett härligt skratt. Ett värmande skratt som man bara ler åt. Men det var inte från mina barn. Ibland kunde det börja spela från leksakerna i barnens rum. Såna där elektriska leksaker som spelar melodier. Det kan naturligtvis ha varit fel på dem. Men jag fick känslan av att det var barn som lekte där inne. Och mina var det inte. En annan natt så sov jag närmast kanten. Med ansiktet vänt ut mot nattduksbordet. Jag vaknade med en känsla av att det stod någon och tittade mig rakt i ansiktet i samma höjd. Som ett barn som står och tittar på en medan man sover. Jag vågade inte öppna ögonen. Lyssnade efter mina barns andetag. Och hörde dem båda bakom mig. Vågade verkligen inte öppna ögonen. För då var jag helt säker på att jag hade mött ett ansikte. Nära, nära mitt. Men utan ljud av någon andning. Det var en obehaglig känsla. Av någon anledning så fick jag för mig att det kom små barn till mig på natten. Små barn. i den åldern mina egna barn var. Och jag fick känslan av att de var avundsjuka på mina barn, för de själva ville ha en mamma. Den känslan fick jag. Blandade känslor av obehag och mammakänslor för dem. Jag bad min mamma om hjälp. Hon pysslade lite med healing och sånt där. Hon tog en kristall och började fråga kristallerna. Den svarade att det var två barn som var bundna till huset där jag bodde. De kunde vandra mellan lägenheterna, men de hade inte bott i min lägenhet. De var avundsjuka eftersom de saknade sin mamma. Deras mamma var också död, men de visste inte var hon var. De letade efter henne och ville att jag skulle vara deras mamma. Efter de svaren så tände vi ljus och bad om att mamman skulle komma och hämta sina barn och gå över till andra sidan. Vi bad om ljus och kärlek. Och efter det så blev det lite lugnare. Efteråt så fick jag höra talas om dessa barn när jag pratade med en kollega. Han var på besök och drack kaffe hos mig när han berättade att han hade träffat barnamördaren i min trappuppgång. Jag satte kaffet i halsen och bad honom berätta vem denne var. Och han berättade. En man var gift med en kvinna och de hade två små barn tillsammans. De var runt 4 och 2 år gamla. Frun hade hittat en ny kärlek på sidan av och bad om skilsmässa. Hon flyttade iväg med sin nya käresta och lämnade barnen hos maken. Han blev förkrossad över sin förlust. Och i sin sorg så dödade han sina egna barn. När frun sen fick reda på det så brast hennes hjärta och hon tog sitt eget liv. Hon ville vara med sina barn och kände sig skyldig för att ha lämnat dem. Pappan hamnade på psyk. De ansåg att han hade fått en psykos och han fick inget fängelsestraff. Den mannen bodde nu i lägenheten ovanför min. Med vänlig hälsning, Anna.
Men alltså, vänta, va?
Jag vet.
Så han, det är pappan till barnen som blev mördade och hans fru har begått självmord och det var hon som hämtade spökbarnen.
Mm, de tror ju det i alla fall. För det blev ju lugnare när de bad att hon skulle komma.
Men, oh my god.
Jag vet, det är så obagligt.
Jävlar.
Ja. Och att han så här bor där ovanför henne nu.
Ja, det är inte konstigt att de inte får ro i så fall.
Verkligen inte. Jag tycker att den här berättelsen är så kul för den är så små och obehaglig hela tiden. Mm. Och så kommer det för slutet. Bara...
Ja, men det blev som att det knöt ihop säcken på något sätt.
Verkligen.
Men på tal om att knyta ihop säcken så ska vi väl knyta ihop det här avsnittet.
Ja, det är väl dags för det.
Mm.
Men glöm nu inte att hålla koll i din podcast-app. Att hålla koll på Instagram och att hålla koll på Facebook så att du ser när vi släpper biljetterna till just din stad och hur du köper dem.
Alltså, ni måste komma och kolla på oss. Vi vill jättegärna träffa er. Och nu när vi ändå kommer ut, när ni har tjatat på oss i 2 år, vi gör detta nu för er, för oss, för alla i spökfamiljen.
Verkligen. Men vill du ha kontakt med oss innan den här showen så finns vi ju på Instagram där vi heter Spöktimmen. Vi finns på Facebook där vi heter Spöktimmen. Och har du något längre du vill dela med dig av så kan du mejla det till spöktimmenpodcast@gmail.com.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.